Jag tänkte att jag kanske skulle kunna hålla mig från att gråta innan predikan i alla fall, men jag är verkligen bara en trött småbarnsförälder, så det gick dåligt. Vad glad jag är att få vara här med er. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här med all din nåd och all din kärlek, Gud. Jag ber att du ska vara med den här gudstjänsten, precis som du har varit. Att du ska tala genom mig, Gud. Att du ska förlysa genom mig. Att det ska vara dina ord och inte mina. Jag ber om att öppna hjärtan. Och om jag säger konstiga saker så ber jag att de ändå ska förstå vad jag menar, Gud. Amen. Som Margareta sa, så heter jag Elina och jag tycker att det här är lite extra kul, precis som Inger, för att det här är ju båda mina församlingar som får vara här idag. När jag flyttade till Övik för 4 år sedan så började jag att jobba här i Elim. Och ni har också fått höra mig predika i början av min predikokarriär. Och sen nu får jag vara med i Pingst. Så jag tycker att det är väldigt roligt att göra de här gudstjänsterna med båda församlingarna. Om ni inte känner mig så kan jag bara tala om att jag har en man som heter André. Jag bor här uppe ovanpå kyrkan. Och vi har en dotter på 7 månader som heter Märta. Och jag läser Akademi för ledarskap och teologi när jag inte är föräldraledig. Så det är en pastorsutbildning helt enkelt. Nu i sommar så har jag läst en bok som heter Liv i gemenskap. Jag har faktiskt snott den här rubriken. För det är verkligen inte min starka sida att göra rubriker. Men när man kan ta andras så blir det ju jättebra. Och han som kom på det här, han heter Dietrich Bonhoeffer. Han levde under andra världskriget. Han var präst i Tyskland och var med i motståndsrörelsen mot Hitler. Alltså jag kan bara rekommendera att ta och kanske googla eller läs något av honom eller lyssna. Det finns någon podcast där de pratar om honom. Alltså han är väldigt intressant, tycker jag i alla fall. Jag tror att du kanske tycker det också. Han satt i fängelse för sin kamp mot Hitler. Avslutade sina dagar precis innan kriget blev vunnet av den goda sidan, kan man säga så. Ja. Han blev avrättad alltså av nazisterna. Och när han satt i fängelse så skrev han en bok som heter Liv i gemenskap. Den boken har jag börjat läsa i sommar. Men eftersom Märta 7 månader finns i mitt liv så jag har inte läst färdigt den. Men jag har i alla fall börjat få lite inspiration. För det är faktiskt så att jag har funderat ganska länge egentligen. Alltså kanske ett år. Om jag verkligen tänker till så är det nog mer än ett år. Men ännu mer sista kanske halvåret på det här med församling. Varför har vi församlingar som ser ut som de gör? Varför ska vi vara med i en församling? Vad är poängen med församling? Så tänkte jag att det blir alltid bäst när man pratar om sånt som ligger nära en själv. Så jag ska prata om församling mer idag. Och om du känner att jag har koll, jag har varit med i en församling hela mitt liv eller jag tycker att det är självklart, så kan jag bara säga grattis till dig, för då har du hunnit längre än jag. Och annars får ni bara försöka hänga med lite grann. Bonhoeffer, vi ska se om vi får nästa bild. Han skriver så här i sin bok. Det som för den ensamme är outsäglig nåd blir lätt förbisett och underskattat av den som dagligen åtgjuter gemenskapens gåva. Och när jag läste det här så tog det verkligen tag i mig. Det är helt enkelt, om man ska använda enklare svenska, väldigt lätt att bli hemmablind. Vi som varje vecka kan gå på gudstjänst, varje söndag, kan välja, alltså vi kan välja och vraka mellan samlingar. Det är ju nästan så att många av oss kanske tycker att det blir lite för mycket och kan klaga lite liksom på att de kräver ju att vi ska, eller vill att vi ska vara på så mycket liksom. Och så kan det ju verkligen bli. Vi glömmer bort att vi hör till de rikaste människorna i den här världen. Vet ni att det är verkligen inte alla som får vara med om det som vi var med, får vara med om. Det är inte alla som är kristna som kan få fira gudstjänst varje söndag. Som får tillhöra en gemenskap. Som kan välja mellan församlingar. Alltså där det finns flera församlingar i en stad. Som har samlingar dit jag kan få gå. Det är ju verkligen bara nåd. Som ibland kanske känns som att det inte är det för oss. Så jag tänker att jag kanske behöver motivera oss lite grann inför den här hösten. Nu har vi ju haft semester, de flesta av oss i alla fall. Och det kanske för många innebär att ha semester även från församlingen. Det kommer ju en höst då alla verksamheter kommer att dra igång. Församlingslivet kommer att dra igång. Och jag tänker att vi kanske behöver liksom bli lite påminda om rikedomen vi faktiskt har i våra församlingar. Och det här måste jag också säga. Det här är som jag kommer att prata om nu. Det är bara några bitar av vad församling är. Alltså ju mer jag har läst och förberett mig inför den här predikan, desto mer inser jag bara att jag kan bara säga så här lite. Det räcker med, om man har en folkbibel, så här, att man kan gå längst bak i sakupplysningen, så finns det en rubrik som heter det troendes namn och titlar. Det radas upp liksom bibelord på bibelord på bibelord på bibelord om församling. Så vill ni veta mer så får ni läsa själva. Jag ska ta upp några saker. Vi kan ta nästa bild. Ingenstans i Bibeln, som vitt jag kan se, så står det liksom att om man är kristen så måste man vara med i en organiserad församlingsgemenskap, betala tionde, och det måste se ut precis som det gör nu, annars är man inte kristen. Jag har inte hittat något sånt bibelord som liksom beskriver exakt hur det måste se ut och gå till. Men det är faktiskt så att från början till slut i Bibeln så förutsätter liksom Gud och författarna till Bibeln att vi bara tillhör en gemenskap. Alltså det verkar som att de inte ens tycker att de behöver motivera det riktigt. Det bara är. Kristet liv bara är i en gemenskap delat med andra. I första Mosebok 2:18. Vi kan hänga kvar på den här bilden. Så står det så här. Gud säger att det inte är bra för mannen att vara ensam. Han har skapat djur, han har skapat världen, han har skapat mannen. Och så kommer han fram till att nej, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och så skapar han kvinnan. Och så lite senare så skriver han så här, säger Gud att låt oss göra människan till vår avbild. Nej, det är för dig, jag skojar bara. Låt oss göra människan till vår avbild, till att vara lika oss. Alltså från skapelsen så är det nedlagt i oss att vi ska leva med varandra och med Gud. Vi kan inte välja bort gemenskap i våra liv, för vi är skapade till Guds avbild. En Gud som i sig själv är gemenskap. I sig själv är han relationer. Han är fader, han är son, han är ande. Och vi är skapade till hans avbild. Alltså är det här behovet som du känner av att dela ditt liv med andra, det är ingen svaghet. Det är något som är tänkt, nedlagt i dig från människans allra första andetag. Efter det här så fortsätter det med Israels folk. De lever i en gemenskap med varandra. De har kungar, de har Mose, de har alla möjliga människor. Det här är verkligen snabbspola historien. Och så sen kommer vi in i Nya testamentet och alla brev som Paulus skriver till församlingarna. Genom hela Bibeln så verkar det finnas en röd tråd av att man lever i någon slags organiserad gemenskap där det finns en struktur och ett ledarskap. Jag har inte hittat något bra exempel på något annat. Så om du gör det får du gärna komma. Alltså på riktigt, jag har ju inte läst allt. Så vet du att det står något annat någonstans så kom till mig sen. Då vill jag gärna läsa det. Däremot så står det ju som sagt ingenstans exakt hur det ska se ut. Jag tror att församling kan få se olika ut. Jag tror att det är bra att det finns en bredd, att vi gör på olika sätt. Och jag tror att det är bra att det startas nya församlingar. Jag tror att det är jättebra. Men det är faktiskt så att församlingsgemenskapen som den beskrivs i Bibeln, den består inte bara av ett gäng bästa vänner som tycker att nu har vi det toppenbra, vi älskar Jesus, kom så gör vi något tillsammans. Det är faktiskt så. Jag kommer återkomma lite till det under tiden i den här predikan. Vi ska faktiskt läsa samma bibelställe som Margareta läste i inledningen. Första Korinthierbrevet 12. Och jag kommer läsa hela fast vi har gjort det en gång redan. Från vers 12. Och jag har folkbibelns översättning så det är lite annorlunda än Margaretas. Men det betyder samma sak. Till liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Och om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Och om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom. Är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och det lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan att lemmarna ska ha omsorg om varandra. Om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Man skulle kunna predika bara utifrån den här texten. Det kommer jag inte att göra. Jag kommer inte ta upp alla verser och prata om dem. Men det handlar, den här texten står ju i ett kapitel som handlar om andens gåvor. Och här beskrivs församlingen som Kristi kropp, där alla du och jag är delar, som har fått olika gåvor av anden. Och när vi delar de gåvorna med varann, när vi tjänar varann utifrån de gåvor som vi har fått, så visar vi tillsammans vem Gud är. Det är liksom våran gemensamma kropp, det vi gör gemensamt som speglar vem Gud är. För andra på den här jorden. Precis som vi läste i början. Att vi är skapade till Guds avbild. Så är jag det i mig själv. Men då blir det en ganska bristfällig Gud man ser. Jag har redan liksom en kvart innan predikan så hann jag spilla kaffe 2 gånger. Och glömma min bibel hemma. Så att jag tänker att jag behöver er andra. För tillsammans. Faktiskt är det så, tror eller ej, att tillsammans så kan vi göra så sjukt mycket mer än vad jag hade kunnat göra ensam. Jag hade aldrig i min egen kraft kunnat befria en sexslav i Indien så att hon fick åka hem till sin dotter. Men eftersom jag är en del av pingstförsamlingen i Övik så har jag fått vara med på det. Jag hade aldrig i min egen kraft kunnat skriva ett material som kan undervisa oss om hur vi ska få hjälpa muslimer att lära känna Jesus. Eller hålla 2 veckors tonårsbibelskola. Men som en del av Elinförsamlingen så får man vara med på det. Det arbete jag lägger ner, de pengar jag lägger ner, de böner jag ger till min församling, det är skillnad. Och även om inte jag vet allt som händer, så är jag en del av det. Vi kan ta nästa bild. Vi har ett gemensamt uppdrag att avbilda Gud i den här världen. Att tillsammans, som vi läste, som en kropp i olika delar, visa vem Gud är. I Efesierbrevet 3:10 så står det så här: Guds vishet i sin mångfald ska nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Och Johannes 17, i Jesu sista liksom förbön innan han blir korsfäst, så ber han att de alla ska vara ett, alltså att vi ska vara ett. Så som du, Fader, är i mig och jag i dig, så ska de vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Alltså, det verkar som att Gud har gett det här uppdraget åt församlingen att visa vem han är. Att vi som församling ska få gestalta Gud i den här världen. Att det är genom det vi gör som människor ska se på oss och förstå vem han är. Hör inte ni också att det låter ganska konstigt? Alltså, jag undrar ibland hur Gud har tänkt. För att församlingen är ju verkligen inte fullkomlig. Det är inga perfekta människor. Församlingen kan till och med göra övergrepp på människor. Alltså, församlingen är ju liksom inget som alltid gör rätt. En instans som alltid gör som man ska. Och ändå så verkar det som att Gud har valt församlingen till att berätta om honom i den här världen. Och då är det jättebra att man har jättekloka lärare som kan hjälpa en att förstå saker. När jag tänkte på det här så var jag tvungen att gå tillbaka till mina anteckningar från ALT, min utbildning, och scrolla på datorn, och till slut så hittade jag i en bok som en av mina lärare har skrivit ett citat som jag tycker beskriver det här så fantastiskt bra. Det är Roland Spjut som skriver så här, vi kan ta nästa bild. Kyrkans uppgift är inte att vittna om sin egen förträfflighet, utan om Guds skönhet. Och paradoxalt nog blir det just genom att hon består av syndare som kyrkan kan visa världen att Gud är nådefull mot syndare. Just eftersom församlingen består av massa ofullkomliga människor, så kan vi få vara med och visa världen att Gud älskar och använder de som inte är perfekta. Annars skulle ju inte jag kunna stå här, i alla fall. Vi kan ta nästa bild. Den första församlingen, som liknar lite den som vi har idag, den skapas i apostlagärningarna. På pingstdagen när den heliga ande utgjuts. Det är en andens gemenskap. Vi är del av en andens gemenskap. Den heliga ande finns här, och det är en av de saker som gör församlingsgemenskapen speciell framför alla andra typer av gemenskaper. Och det anden gör är att den binder samman. En gemenskap över gränser. I Galaterbrevet står att här är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Och det innebär, alltså när jag läser det så känner jag verkligen att det är ett fantastiskt bibelord. Att vi kan komma och få vara lika inför Gud. Vi som är så olika får alla liksom få plats här. Men det innebär ju också att församlingen är full av människor som inte jag har valt ska vara här. Människor som jag kanske inte känner, kanske inte ens tycker om, inte håller med i deras åsikter. Och ja, människor jag kanske inte överhuvudtaget bryr mig om. Människor jag inte har valt. Och trots det så binds vi samman till en enhet, en kropp, en familj. När vi tog emot Jesus, när vi valde att bli kristna, så var det inte bara att knyta sig till Jesus, utan där blev vi också knutna till varandra, vare sig vi tycker att det är roligt eller inte. Vi kan inte välja att tillhöra familjen men välja bort våra syskon för att de inte tycker som jag. Ni som förut inte var ett folk, ni är nu Guds folk. Och man kan väl tänka så här då, att församling är fantastiskt. Det kan vara den bästa platsen på jorden att få tränas i tålamod, i ödmjukhet, i förlåtelse. Om vi inte fixar att vara med varandra här, hur ska vi då orka i en hel evighet? Där beskrivs ju himlen bland annat som en festmåltid för alla folk. Så jag tänker att vi kanske ska börja vänja oss. Nej, men om vi ska vara allvarliga så tänker jag att det är församlingens största tillgång förutom Jesus. Att vi är olika. Att det inte är människor som jag har valt. För då skulle den se väldigt fattig ut och bilda en väldigt liksom, fattig bild av Gud. Det kanske hade varit enklare om det bara var mina bästisar, alltså för mig. Men det är ju inte riktigt vad Gud har tänkt. Utan rikedomen ligger ju att vi är olika. Att vi har olika generationer, olika bakgrund, etnicitet, åsikter. Allt som får mötas. Med det gemensamt att vi vill tjäna Gud. Att vi tillhör Kristus. Egentligen tänker jag att det är den enda gemensamma nämnare som vi behöver. I alla fall verkar Gud tycka det. Han verkar tycka att den enda gemensamma nämnare ni behöver, det är jag. Och så det viktigaste av allt. När man pratar om församling. Att det är Kristi kropp. Det är inte min. Det är inte din. Det är han som är huvudet. Det är hans församling. Det är Guds församling. Och den behöver liksom inte ditt eller mitt godkännande egentligen. Jag läste ett citat, jag kommer inte ihåg vem som sa det nu. Men han beskrev församlingen som en familj. Och sa att man behöver inte tycka om sin familj och tycka om alla. Men man måste lära sig att älska den. Och det tror jag verkligen att vi skulle behöva göra. Vi skulle behöva träna oss och älska våra församlingar. Av den enda anledningen att Jesus gör det. Han älskar församlingen. Jag hoppas att du kan få sett lite av det som jag har sett när jag har förberett mig. Vilken rikedom det är, vilken nåd det är. Precis som Dietrich Bonhoeffer sa i sitt citat. Att det som för den ensamme är outsäglig nåd blir lätt förbisett om man dagligen åtnjuter gemenskapens gåva. Tänk på det i höst. Det är verkligen vad jag skulle önska. Jag kommer inte göra någon inbjudan som är direkt liksom anknuten till min predikan. Det finns, man kan få förbön här längst fram. Man kan få tända ett ljus. Och du är välkommen att ge en svara om du känner att du vill det. Men det jag skulle önska, det är att du som inte har en församlingstillhörighet, att du faktiskt går med i en församling. Att du låter dig inympas i kroppen och bli en del på riktigt. Att du får tjäna i en församling och betjänas av en församling. Och till oss som kanske har en församling och har haft det länge, så vill jag uppmana oss att be för våra församling. Be om mer kärlek till den om vi tycker att vi behöver det. Be för ledarskapet att de ska hamna rätt. Be att församlingen verkligen ska få vara med och gestalta Gud i Övik. och fundera över hur vi kan vara med i höst och tjäna i vår församling. Kanske är det i bön, kanske är det att du ska vara med och vara ledare inom verksamhet, kanske är det med ekonomiskt. Det kan vara, jag vet inte, men fråga Gud det. Vad vill du att jag ska göra för min församling? Och jag tror att du kommer få se att du kommer bli välsignad av din församling. Det går liksom båda vägar. Jag tror faktiskt att jag ska avsluta med att läsa ett bibelord. Från Efesierbrevet 1. Vi kan ta nästa bild jag hade med det där. Skriver Paulus så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom, som är huvudet över allting, gav han åt församlingen, som är hans kropp. Fullheten av honom, som uppfyller allt i alla.